Ja, det är lite märkligt faktiskt. Vi har ju varit i krokarna och bott här i Skåne och arbetat i Skåne. På flera olika platser i vår ungdomstid, Ethel och jag. Ja, det är konstigt att vi aldrig kom hit. Jag förstår inte det riktigt, men jag hade en mycket god vän och medbroder i Herren, Ingmar Bergström, om någon minns honom, som hade ett stort hjärta för församlingen här. Vi var på en bönedag i Hässleholm tillsammans och vid ett obevakat ögonblick så steg han ut i gatan och blev påkörd av en buss och fick lämna det här jordelivet alldeles precis vid min sida. Ett tufft slag, vi var väldigt nära vänner och gjorde många fantastiska saker tillsammans. Vi hade bibelstudier tillsammans och vi dialogpredikade och var på olika håll och kanter, och jag saknar honom fortfarande. Men jag vet att det finns andra också som tänker på er och ber för er. För jag säger också så här i början att jag tittade faktiskt på er hemsida och gratulerar till att ha en mycket fin hemsida. En av de bästa jag har sett faktiskt. Den är lätt att upptäcka allting, och så finns det mycket om vad som händer i församlingen och vad ni gör och vad ni verkar för Herren. Och det är ju alltid glädjande. Och där är predikningar, det är uppskrivet, och undervisning och bibelstudier och vad som har varit sedan flera år tillbaka. Jag vill verkligen gratulera till dig. Och det gjorde att jag tittade lite grann och så tänkte jag att ja, vad ska man säga när man kommer alldeles ny? Jag känner ju nästan ingen utav er. Jo, min fru sitter ju där. Men så sitter jag här och blir alldeles övertygad om att Herren har gett mig rätt linje här. När vi förkunnar ordet så talar vi om dåtid, nutid och framtid. Det är viktigt att vi får med hela perspektivet. Ibland så blir det lite grann att vi sysslar för mycket med bara det närvarande, precis som om allting kommer att fortsätta som det alltid har varit och ingenting inträffar, utan vi fortsätter och vi köper och säljer och vi lever vårt liv. Men vi vet att det är allting som kommer av Gud. Det har en begynnelse, en fortgång, och det har också ett avslut. Och med all tydlighet här så har Guds orden vi lyssnar till här och vittnesbörden vill gemensamt, tycker jag, att vi sträcker oss och tittar in i den eviga världen, det som hör till framtiden. Vårt saliga hopps fullbordan talar Paulus om. Och det är mäktiga saker. Nu vill jag inte på något sätt vara kontroversiell, utan jag är av den gamla skolan. Jag vet av vilka jag har lärt det jag kan. Och jag såg på deras liv och granskade dem, och det fungerade väldigt väl. Och tack vare dem så har vi vad vi har idag. Vi har alltså ett arv att förvalta. Det är något som har blivit överlämnat åt oss, denna generationen, ifrån den tidigare generationen. Och både jag och min fru, vi är väldigt tacksamma att vi fick vara den sista generationen som blev undervisade utav pionjärerna, de som började, de som kämpade och slet. Det är vi väldigt tacksamma för. Och vi håller fast vid den linjen. Det uppmanar oss Paulus till. Det svänger mycket i teologin idag. Ni som läser och lyssnar, ni ser att det uppstår väldigt mycket konstigheter. Och jag känner på något vis att det är dags att vara tydlig igen. Var man står. Vad är det vi tror på? Vart ska du någonstans, brukar man säga när man möts vid en busshållplats. Eller om man inte vet var man ska någonstans, så kommer man inte att gilla var man hamnar. Så enkelt är det. Det gäller att veta vart man är på väg. Och det är precis som du berättade här. Motivationen är ju målet. Eller hur? Det är ju målet. Tänk vad idrottsmän får uppoffra sig. Tänk vad de som studerar på våra universitet och högskolor, vad de får uppoffra sig. Jag vet, jag har sett det på nära håll, hur man sitter på nätterna och man håller på tills ögonen rinner och man knappt kan se. Och har man dessutom, som en del jag har lärt känna genom åren, haft både familj och barn också dessutom, så vet man att det har ett pris. Allting har ett pris. Vi talar så ofta om att det är gratis, men det har ett pris. Det kostade Jesus livet för att återlösa oss ifrån förbannelsen. Oj. Jag vill läsa från Uppenbarelsebokens 7:e kapitel. Där är välkända saker, men jag vill understryka en del sanningar idag. Från den 9:e versen. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. Det stod inför tronen och inför lammet klädda i vita kläder med palmblad i händerna. Och det ropade med hög röst: frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet. Och alla änglar stod runt omkring tronen och kring det äldste och de fyra väsendena. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbar Gud och sa: amen, lovet och priset och visheten och tacksägelsen, äran, makten och väldet tillhör vår Gud i evigheternas evigheter. Amen. Och en av de äldste frågade mig: dessa som är klädda i vita kläder, vilka är det och varifrån har det kommit? Jag svarade: min herre, du vet det. Då sa han till mig: dessa är det som kommer ur den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem. Och de ska aldrig mera hungra eller törsta, inte heller ska solen eller någon annan hetta träffa dem. Till lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon. Amen. Och jag tycker det är en mäktig beskrivning. Jag läste i tidningen Dagen någon pastor som har skrivit en bok tydligen också. Och som menar att det här är inte liksom någon verklighet, utan det här är symboler. Och nej, man tror ju numera på sina håll att det blir ingenting i himlen. Det är precis som det vore inställt. Jag lovar er att det inte på något sätt så. Gud, han ställer inte in någonting och han fördröjer ingenting heller. Utan det han har sagt, det håller han. Och det han har lovat ska han också hålla i framtiden. För det första så ser vi här att det är en väldig skara. Oj. Om man tänker nu i mänskliga mått, hur ska alla dessa få plats? Och finns det så mycket plats? Ja, inte om vi räknar efter nutida mått som vi ser det. Vi lever ju i en dimension som är begränsad av tid, rum och materia. Det känner vi alla till. Vi lever i den dimensionen, vi kan inte komma utanför den, utom möjligen något ögonblick när vi liksom är eviga. Det som är evigt, där ingen tid finns längre. Evighet är ju per definition frånvaro av tid. Men vi kan ibland få uppleva ögonblick. Jag vet inte, jag tror att många av er har gjort sådana upplevelser. Man sitter och suckar till Herren i sitt hjärta. Och så händer det här att det öppnar sig och man får känna Guds närvaro. Och när man vaknar upp till ur det här på något vis och tittar så har flera timmar gått. Var tog den tiden vägen? Det är det tidlösa tillståndet när vi får känna och uppleva den verklighet som finns utanför vår dimension. En stor skara som ingen kan räkna. Det här, vet ni vänner, det är resultatet utav det arbete som har lagts ner. Det är väckelsens resultat som går över hela jorden. Vi tycker att det är inte så mycket här hemma hos oss som händer. Men bara i 2 veckor här nu i Ronneby, som är granne med Karlskrona, så har man haft tältmöten. Och det var på det gamla sättet, om man tänker att det är väl ingen som vill höra på något sånt idag. Jo, det var det absolut det. Och nu såg jag igår kväll här på nätet att de har haft dopförrättning och fått döpa 4 stycken. Jag tror säkert att det är 25 år sedan senast de öppnade dopkraven. Visst är det underbart? Fantastiskt! Jag satt där själv en kväll och hamnade bredvid en man. Och helt plötsligt var vi inbegripna i ett otroligt samtal. Han berättade halva sitt liv, tror jag, på 20 minuter. Och vi kom fram till på slutet här att, ja men, du behöver ju få möta Jesus. Ja, sa han, kanske det. Får jag be för det? Så, ja, det får du, sa han. Och vi satt där en stund tillsammans och mötet pågick. Och när inbjudan kom, då rann tårarna. Och då gick han fram och lämnade sitt liv åt Jesus. Halleluja. Vem hade tagit dit honom då? Jo, det är också intressant. Det var hans dotter som han inte hade haft kontakt med på flera år. Hade åkt till sin pappa plötsligt och sagt, jag tycker att du ska gå på tältmöte. Så enkelt verkar Gud. Så enkelt är det. Om människor aldrig blir bjudna, så kommer det. Ska du ha ett kalas hemma och du inte bjuder någon, så kommer det ingen. Vi är kallade att bjuda människor till det här stora tillfället när vi ska mötas i den himmelska världen. Det är församlingens mål, den enskildes arbete som kommer att visas, de verkliga resultaten. Inte siffror som vi bollar med, det är livsfarligt med statistik. Och fundera inte över statistiken. Den fantastiska brodern Yonggi Cho, Osted minns säkert honom från Korea. När han inte hade mer än 5 stycken åhörare när han talade, så stängde han ögonen och så såg han framför sig 100 000. Så predikade han som om det vore 100 000 som lyssnade. Men tänk att om det bara finns en enda en, så är det lika viktigt och lika dyrbart för Gud. Det är frågan om vilka som är skrivna i livets bok, som har sina namn skrivna i livets bok. Vi kan glädjas över många saker under resan, och det har vi rätt att göra, vi som är Guds barn. Men när de kom och jublade, när de kom tillbaka till Jesus, de 72 som han sände ut, och berättade att de onda andarna var de underdåniga, som säger Jesus, ta det lugnt nu lite, gläds inte över att de onda andarna är underdåniga, utan gläds över att era namn är skrivna i livets bok. Vad består vår glädje i? Det är inget vi uppammar hos människor. Ibland kan jag bli trött. Jag är lite allergisk mot människor som ska manipulera andra. Jag har ingenting emot spontana uttryck. Och om någon vill hoppa och dansa, så har jag ingenting emot det. Men när man ska kommendera människor eller försöka att manipulera människor på olika sätt, så blir det fel. Det blir fel, det blir inte rätt. Och se upp med vad det är som du gläds åt i livet. Det finns en annan tydlig sak här, och det är att det är en internationell skara. Och det här det säger jag till alla svenskar som gnäller om invandringen. vänjer. Det blir ännu värre i himlen. Kan man inte klara ut det här? Hur ska alls en dag ska man klara att vara i himlen? Där kommer då alla folk. Ja, det intressanta är att det tar upp begreppen som folkslag, stammar, länder och språk. Varför upprepas det fyra gånger? Jo, det vet vi ju idag att inom vissa länder så talar man inte bara ett språk. I Bolivia finns det 38 språk. Så du har lite att göra om du skulle vara intresserad av språk och utveckla den sidan, så finns det utmärkta möjligheter där. Man är 42 olika etniska grupper. Och vi arbetar bland några av grupperna där. Och det är väldigt spännande, ska jag säga. Väldigt spännande. Det första folkgruppen vi kom till hade inte ens ett skriftspråk. En svensk missionär och språkvetare åkte dit och lade ner 30 år av sitt liv för att ge dem ett skriftspråk och en fullständig bibel på sitt eget språk. Och den använder man idag till stor välsignelse. Visst är det fantastiskt? Och vi ser ju bara i Europa hur gränser har dragits upp rakt igenom, där en del hamnar på ena sidan och en annan del på andra sidan gränsen. Det här ser Gud. Ska jag klart för dig, det finns tre saker i Gamla testamentet, i första Mosebok som vi lägger märke till. Det är det att Gud ser. Gud är inte blind för vad som händer. Vi vet också att Gud hör. Gud hör. Och vi vet att Gud handlar. Vi tror ibland att vi behöver tala om för Gud vad han ska göra, när det själva verket är Gud som behöver tala till oss. Och Gud talar till oss idag om vi vill lyssna. Men ibland kan det vara så att vi har så mycket att säga själva. Det var en som snubblade på målet. Det står om profeten då, som han sa: tala Herre, din tjänare hör. Men han fick lite för bråttom, så han blev: tjänare Gud, din talare hör. Det kan bli för mycket babbel ifrån vår sida. Jag satt här om kvällen och tänkte på det. Jag nämnde något i ett tältmöte där borta. Hur mycket behöver vi tala om för Gud egentligen? Det är ju så att nöden driver oss ju ofta i armarna på Gud. Och den som har nöd har mycket att säga till Gud. Men David, han säger i 139 salmen att förrän ett ord är på min tunga så känner du Herre det till fullo. Vi behöver inga extra förklaringar. Och Jesus, han talar om samma sak. Fariserna, de tror att de ska bli bönhörda för sina många långa böners skull. Nej, Gud behöver tala mycket mer till oss. Han behöver tala till oss idag. Han är nuets Gud. En del drar det här idag, det blir lite strider om det som har varit och det är gammalt och det är för gamla. Det är ju så för vi som är gamla här, kära någon. Det finns ju väldigt mycket ålderism alltså idag. Det är ju tyvärr bara så, va? Och unga människor idag, de tror att det är de som har uppfunnit hjulet. Vi behöver lyssna till Guds röst. Alla behöver lyssna till Guds röst. Vi är ju missionärer, min fru och jag. Jag sa det innan mötet, är det lite farligt att släppa fram missionärer, för man vet aldrig hur länge de håller på. Ska vi börja berätta om någonting, om vad vi har varit med i, vet ni, så tar det aldrig slut. Men Gud har varit så god under de här åren Vi har fått se tusentals människor bli frälsta. Men det är långa tider där vi har haft dop varenda söndag. 20, 30, 40, 50 stycken. Och församlingar har bildats. Och så sprids Guds ord, Guds evangelium ut ibland människor. Och vi har sett enskilda människor förvandlas genom evangeliets kraft. Vi har sett familjer helas och förvandlas. Vi har sett hela samhällen förvandlas genom evangeliets kraft. För att inte dra ut så väldigt mycket på tiden, men jag måste ju nämna det, för det är någonting som jag tycker är så stort. Vi har några samhällen, byar, där alla är frälsta och tillhör församlingen. Ja, nu ljuger han väl i alla fall. Nej, det är alldeles sant. Jag hade med mig vår dåvarande pastor ute i Bolivia, Ulf Sundqvist, och han frågade en av våra pastorer där ute: hur är det egentligen, är det verkligen möjligt att alla kan vara frälsta? Du, sa han, det står att Gud vill att alla människor ska bli frälsta och lära känna sanningen. Och så står det, för Gud är allting möjligt. Sen kan du dra slutsatsen själv. Alltså det beror ju på att vi begränsar Gud genom att tro att det inte är möjligt. Vi tänker i alla fall, vi är lite grann kanske som Sara, vet ni, det här med Abraham och Sara är ju knepigt att begripa. Men när Gud talar om att de ska få en son, så står det att då log Sara i skymundan. Ja, han säger till henne, du log? Nej, det gjorde jag inte. Men det är det här leendet liksom, man tycker att man begriper inte det här riktigt. Du förstår inte riktigt sammanhanget. Du måste nog tänka efter lite grann. Var försiktig och akta dig. Lova inte för mycket. Vi behöver inte lova någonting. Gud har gett oss sina löften genom sitt ord. Och litar vi på Gud och hans löfte, så får vi också se resultat. Och den dagen kommer, och det kommer att överträffa allt annat som vi har hört talas om, den dagen i himlen, när det ska visa sig resultatet, vad det har varit värt, det arbete som har lagts ner. Vita kläder, ja, det finns de som öppet uttrycker liksom lite frågeställningar. Kan det vara någonting att gå omkring i en vit säck i himlen, eller stå där och pisa Gud i evighet? Blir det inte lite långsamt? När ingen tid finns mer, hur ska vi kunna förstå detta? Se upp, vänner, att vi inte lämnar sanningen som den är given oss. När Johannes fick den här uppenbarelsen, så är Gud noga med att det ska skrivas ner. Och Gud, han dikterar. Och han visar precis hur det är. Och tänk att jag är så barnslig så jag tror att så som det är beskrivet, så är det också i verkligheten. Den stämmer inte överens med någonting annat. Nej, hur skulle du kunna göra det? Vem kan förstå vad Guds möjligheter har för gränser? Vita kläder. Det har vi ju lärt oss allesammans. Vi som har varit med genom åren och växt upp i kristna sammanhang. Vad man talade mycket för. Om den vita klädnaden. Se till att du har vita kläder, att olja aldrig fattas i ditt hår. Vad betyder det? Jo, den vita dräkten, ser du, det är Guds rättfärdighet. Den som kommer genom tron på Jesus Kristus. Vår egen klädnad är som en smutsig trasa, står det i en översättning. Som en smutsig trasa. Det är ingen rättfärdighet vi kan återkomma. Det gjorde Jesus när han gav sitt liv på korset. När han utgöt sitt blod. Och så kommer det här fantastiska. Att det blodröda tvåros vitare än snö. Det är märkligt. Man hade palmblad i sina händer. Ja, det här är lite kulturellt. Men vad betyder palmbladen då? Jo, det ska jag tala om för dig. Att det hade romarna när de kom hemifrån ett fältslag. Så var det ju så att de kom marscherande. Först så såg man röken. Alla hästar som trampade och alla människor och kärror och allt vad de drog på. Så blev det en väldig rök. Men när de kom i horisonten så spanade alla efter att titta om de hade palmblad i sina händer. Och hade de det, då hade de vunnit i striden. Då hade de segrat. Det var segertecknet. Vi har ju inte ens palmer. Jo, det finns väl, tror jag, nere i Ystad eller vad det var. Eller Trelleborg. Där är det några palmer som man, ja, man bär ut dem i alla fall på våren, så står de där. Vi har inte mycket palmer. Men det var ett segertecken. Man kunde sjunga lovsånger och jubla. Och så lyfte man palmblad. Får jag säga så här också, det nämndes lite i inledningen här. Bland några som vidrörde. Det här är inget lättköpt. Jag vägrar att predika ett billigt evangelium där man säger att det kostar ingenting och du kan ingenting göra. Men det är så att vårt bidrag till frälsningen, vårt enda bidrag, är vår synd. Det är det enda vi kan bidra med. Och det är inte litet lass. Det är inte samma för alla. Frälsningen är olika för människor. Vi har helt olika, fullständigt olika bakgrund. Vi kommer, som många här idag, ifrån flera stycken ifrån andra länder. Talar andra språk. En annan kultur. Allting ser annorlunda och olika ut. Men tänk att när vi kommer till Jesus så kommer vi till något, det är ett fenomen säger man, ja. Det här att evangeliet är universellt, det passar alla människor och alla kulturer. Det finns ingenstans i hela världen där inte evangelium passar. Problemet är när människor inte vill lägga av det gamla livet. Utan lever kvar i det gamla, vill ha en bit utav det gamla och ändå få det nya. Helst vill man ha hela det nya utan att lämna det gamla. Jag tillhör nu de som tror att en sån här plats, en sån här kyrka är av väldigt stor betydelse. Man säger att när kyrkobyggnaderna betyder ingenting. Lokalerna betyder ingenting. Gud, han finns överallt. Ja, det kan du säga. Men läser du Bibeln så ser du att Gud knöt sin närvaro till speciella platser. Och det var inte människorna som utvalde de platserna, utan det var Gud själv som valde vilken plats han ville uppenbara sig på. Så var det. Och kyrka för den delen, det betyder helgat åt Herren. Jag tror att det är betydelsefullt också i framtiden som det har varit tidigare tillbaka. Jag blir väldigt gripen när jag åker omkring och ser alla kyrkor som finns överallt. Jag är inte lutheran, men vi har ett väldigt gott förhållande till Rödeby där vi verkar, min fru och jag, till Svenska kyrkan. Och de vill att vi kommer och predikar evangelium i Svenska kyrkan och inbjuder. Och i år var det tionde året på rad som jag nyårspredikar i Svenska kyrkan. Ett väldigt välfylld kyrka. Där vi har gemenskap med varandra. Man till och med låter mig dela ut nattvarden till människorna, vilket jag egentligen inte får enligt enligt stadgarna i Svenska kyrkan. Men jag har fått ett tillstånd från biskopen till det. För det måste till. Man vill lyssna till evangelium, och vi går dit överallt var människor vill lyssna och ta emot. Vi behöver inte bry oss så mycket om vad ärkebiskopar och andra längst upp på toppen säger. Frågan är, vem har vi gemenskap med? Jo, det är vi. Och så är det Jesus Kristus i centrum. Och när man samlas i hans namn så är han mitt ibland. Och vi är väldigt glada och tacksamma för den öppenheten. Och det gör att när vi har väckelsemöten så är det nu för närvarande på nivån kanske 25-30 utomstående som kommer varje gång. Det finns en del troende också som kommer. Ett litet samhälle. Visst är det fantastiskt? Ja, det är många större kyrkor som skulle önska att de hade 30 utomstående som kom när man hade möte. Men risken är att man blir för inåtvänd istället. Bibeln talar om en tåresådd. Det har ett pris, vänner. Det har ett pris. En liten berättelse från livet ute i Bolivia. Ja, vi hade precis kommit till en ny plats, ett pionjärarbete där vi skulle arbeta. Och det var så inte bättre än att jag drabbades av en olycka där. Jag blev svårt brännskadad och höll på att mista livet. Jag låg i 3,5 månader i en säng och kunde inte komma därifrån. Och vi hade precis börjat och vi hade börjat att bygga en kyrka, en ganska stor kyrka. För Gud sa, bygg stort. Och det var många som skrattade oss och sa att nu bygger de en jättestor lokal där ute där det inte finns en katt. Men det sa de inte när vi invigde sedan. Men jag låg i sängen och jag hade fönster bakom så skulle fläkta lite grann åtminstone. Temperaturen över 40 grader varmt och med brännskador. Det är ohyggligt. Jag önskar inte någon få uppleva det. Det var en prövosam tid. Men ska du tro att människor börjar strömma till och ställa sig utanför mitt fönster? Och där stod de och grät. Och sa, be till Gud för oss. Jag bad till Gud för den ena och för den andra. Och de ramlade rakt in i häcken bakom. Så kom han. Och hela bygden där kom. Och skulle titta och höra och undra hur de är. Så sa de så här, att nu förstår vi. Vi har alltid trott förut att om man är vit så behöver man inte vara sjuk. Man har allting, de har mediciner som hjälper mot allting. Det är bara vi som är fattiga här som blir sjuka och dör. Men nu förstår vi att enda skillnaden mellan er och oss är att ni är här frivilligt för vår skull. Medan vi har ingenstans att ta vägen. Och det vände och blev en väldig väckelse. Och det har spritt sig idag. Vi, första församlingen där bildade vi 1988. Mellan 88 och 89 så byggde vi en stor kyrka där. Idag är det med 30-tal församlingar. Och tusentals människor har blivit frälsta. Det sprider sig från plats till plats, från by till by. Men det lönar sig att arbeta för Guds rike. Det kan aldrig vara fåfängt. Guds ord kan inte återvända fåfängt, står det. Utan att ha verkat, var till det har blivit utsänt. Sådan är han, Jesus, vår frälsare. Så ska jag väl erkänna att när man kommer till Sverige, att vi känner oss lite grann som fisk på torra land ibland. Det händer inte det som vi vill. Gud har väl varit för generös emot oss. Men vi har fått se på den ena platsen efter den andra hur Gud har gjort under. Det jag säger också att Gud har gett oss underbara medarbetare. Ord av den heliga ande och utrustade långt mer än vad jag någonsin har varit. Men vi har arbetat tillsammans. Någon av dem har fått flytta hem till Herren. De andra fortsätter och vi fortsätter kontakten och relationen. Men vänner, det blir en jubelskörd. Det blir en jubelskörd. Då ska sången brusa som stora vatten. I himlens salar en gång. Vi kan inte fatta det här nu och vi kanske tänker att ja, men jag har det jobbigt just nu och det räcker inte riktigt till och det är svåra tider och vi blir lite gnälliga också ibland och säger den här sekulariseringen. Hör ni vänner, den betyder ingenting för Gud. Sluta och tänk på det. Gud behöver inga förutsättningar för att göra under. Det står att han kallar på ting som inte är till så som vore det till. Amen. Ja, det var värt ett halleluja tycker jag. Ja, men sådan är han Gud. Vi tror ibland att vi måste fixa till saker och ting så att Gud ska kunna göra någonting. Nej, så är det inte. Det är heller inte så att allting handlar om det som ska hända eller vad Gud ska göra. Vet du, evangelium är någonting som har hänt för över 2000 år sedan. Det är inte något nytt som ska hända. Det ska inte komma någon ny frälsare. Gud ska inte på nytt sända sin ande över jorden. Anden är här och är verksam idag. Allt handlar om att ta emot det. Allt handlar om att ta emot det. Behöver du ett helande för din kropp så ska du ta emot det. Har du lagt märke till det att Jesus inte en enda gång bad för sjuka? Det blev tyst med en gång. Har du tänkt på det? Nej. Därför att han var den han var. Och Gud verkade i honom. Det var inget nytt som skulle hända. Utan det gällde att ta emot det som Jesus hade att erbjuda. Och det är också så tror jag hemligheten till tillväxt i församlingar idag. Det är att vi tar emot allt vad Gud har gett oss. Det står att han har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse i Jesus Kristus. Vad mer kan du begära? Vad mer kan du begära? Han har gett oss allt i Kristus, står det. Vad finns det mer för någonting att få? Ingenting mer. Vi ska vara tacksamma att vi har en sån Gud som är så generös och han ger allting i förskott. Han ställer hela kapitalet till förfogande med en gång. Gud vill använda dig och Gud vill använda mig. Man är aldrig för ung och man blir aldrig för gammal för att vara med. Det finns så många fina sånger som handlar om himlen. Jag tänkte på en gammal sång. Skulle jag vara glad i den himmelska stad? Vad tror ni, vänner? Hur tror ni att vi kommer att uppleva och känna när vi får se och möta allt detta? När vi ska möta sådana som har gått före. Det blir en härlig dag. Det blir en härlig dag. Visst är det? Känner du liksom att det lockar lite och drar? Jag sitter hemma ibland, vet ni, och jag sitter med mitt dragspel och spelar och sjunger lite för mig själv. Men när jag kommer till sångerna om himlen, då kan jag nästan inte säga något mer. Jag kan inte sjunga mer, för då kommer tårarna. Jag känner att det drar. Det drar. Paulus han sa det att jag dras åt båda hållen. Helst vill jag vara för alltid hemma hos Jesus. Men om det gagnar mina bröder efter köttet så stannar jag gärna kvar också. Jag vill gärna vara med och dra lite i lasset fortfarande. Och som någon sa, man blir inte pensionär i Guds rike. När man blir pensionär så är det väldigt bra, då kan man bli volontär. Det är väldigt hälsosamt att vara det. Och på det sättet arbetar vi, jag och min fru. Vi är runt i många små församlingar och uppmuntrar dem att inte ge upp. Vi har sett små församlingar börja blomstra på nytt. Och jag hör talas om det varje dag. Någon församling, jag tror att det var i Uppsala, en liten församling där man hade tagit emot 300 nya vänner under ett år. Helt plötsligt hände det, vänner. Jag ser något mer positivt som jag upplever det. Jag såg statistik i tidningen Dagen över hur många som anser i Sverige att de är kristna. Kan vi få en gissning? Vad tror ni? 42% anser att de är kristna. Nu är alla, det finns inte Jehovas vittnen utan, och sådana mormoner, utan det är de som är, har den gemensamma trosbekännelsen. Svenska kyrkan och ortodoxa kyrkan och katolska kyrkan också. Men man anser att man är kristna. Vänner, borde vi inte tala lite mer om det här till varandra? För vi kommer att få vara ibland människor ifrån alla de här olika avdelningarna. En liten anekdot bara, man brukar skämta om det ute i Bolivia. För vet ni, där när man är på pingstmöte så är det väldigt högljutt. Jag lovar er. Det är inte bara på såna här rockkonserter i Sverige. Det berättas om någon som kom in i himlen och skulle få se hur han inte såg ut. Och där han kom in och gick guidad av en ängel och visade att jaha, här var baptister och här var metodister och här var lutheraner. Och han gick förbi alla kyrkorna, här var ortodoxa och här var katoliker. Och så kom han till slutet och så sa han till ängeln, du, sa han, jag såg inga pingstvänner där. Var är de? Nej, sa ängeln, vi har dem nere i källaren för det för så mycket oljud. Ni förstår säkert vad jag menar. Men utöver världen idag så är det så att när man samlas och ber så brinner hjärtan. Då brinner hjärtan. Man kan inte hålla tyst. Tårarna rinner och bönen på ljuset vill aldrig ta slut. Det hörs flera kilometer bort. Det behövs inga högtalare heller för den delen. Vänner, jag önskar att vi ska få uppleva en förnyelse när det gäller bönelivet. Jag gratulerar er till att ha fått del av mycket och god undervisning i församlingen. Det är basen, det är grunden för allt sammans. Men jag skulle önska att vi fick tillbaka bönebruset bland vännerna. Vet du, ute i Bolivia där samlas man en timme innan mötet ska börja och så ber man till Gud. Man behöver inga kyrklockor som ringer eller någonting annat. Alla människor hör när mötet en timme innan det ska börja. Och vet ni, när det blir bönemöte, bara bönemöte, så brukar man visserligen stänga igen dörrarna där bak. Men ofrälsta människor som kommer och sätter sig längst bak, de lämnar inte sin plats utan de sitter kvar och är med hela tiden. De känner att det finns något i bönen som lockar. Det är som ett lockrop, eller hur? Jag förstår, det är underbart när kyrklockor ringer, för det kallar till gudstjänst. Det är en kallelse till att närma sig Gud. Kom till kyrkan. Kom, lyssna till Guds ord. Men det kan lika vara, väl vara från ett bönebrus ifrån en pingstkyrka. Jag vill så gärna att vi fick pingsten tillbaka. Det har jag nöd för, vänner. Jag minns när jag gick och höll mina föräldrar i handen i Karlskrona. Och skulle jag, mina föräldrar missade aldrig ett bönemöte om det var möjligt så ville de alltid gå. När man kom och gick ifrån där vi bodde och så närmar man sig Håglands park, de som har varit i Karlskrona vet vad det är som ligger mitt i stan och parken. Då hörde man bönebruset. Då var de igång, de här gamla. Någon hade varit plåtslagare på varvet och var lite lomhörd, så han var högröstad i vanliga fall. Men han satt igång och bad, vet ni. Det var ekade i kyrkan. Eller när han fick en hälsning från Herren och ropade till sitt amen eller abba, så lyfte nästan alla från bänkarna så här. Det här har jag upplevt i mitt liv än. Det är inte likadant längre, om man undrar vad kan det bero på. Känner vi inte och upplever samma sak, allvaret att faktiskt Jesus är närvarande? Den här förmiddagsstunden här så har jag tror Gud har velat visa på slutet, målet, som ett medel att orka fortsätta. Att orka fortsätta. Jag vill vara en av dem som skjutsar på och säger: heja, du kan lite till. Du orkar lite till. En liten bit till kan du. Du är snart framme. Du är snart framme. Och det är som är äldre. Vi har fått ha många begravningar, jag ska säga, borta där vi arbetar i Rödeby. Många som har blivit frälsta den sista tiden av sitt liv. Kunnat få vittna om att Jesus finns i hjärtat och att man är på väg till det himmelska. Och det är underbart att få möta människor i den åldern. Det säger jag, det är bara, hur har ni med era gamlingar? För det är mest gamla människor. Jag säger, vi har väldigt bra med dem. Ni förstår att sedan få sitta och vaka över en sådan människa som på sin ålderdom har fått uppleva frälsningen i Jesus Kristus, det är så stort. Och vet du, när vi kommer till himlen så är vi alla unga. Då är vi alla unga. Ingen sjukdom ska vara med. Så kommer det bästa, det här med nya himlar och en ny jord. Där rättfärdighet ska bo. Där aldrig någon ska falla i synd mer än det frästas. Ingen ondska, inga krig, ingen blodsutgjutelse. Ingen fiendskap. Hur ska det kännas? Hur ska det kännas? Är vi på väg, vänner? Är vi på väg? Framåt mark. I Jesu namn. Och Gud välsigne er här. Fortsätt, vänner. Samlas omkring ordet och bönen. Det är det som leder oss och bär oss fram igenom. Också när det blir svårt. Herren ska välsigna er. Tack för förtroendet och inbjudan. Halleluja. O Jesus. Kibola shila kanta idana baraka. O Herre, vi känner att i din närvaro så drar det, Herre. Finns något som drar oss närmare och närmare dig, som får att känna: här vill jag vara. Här vill jag vara nära dig. Nära ditt hjärta. Så nära att vi får höra pulsslagen ifrån ditt hjärta, Herre. O, förnya ditt folk i den här tiden, Jesus, jag ber dig. När allting trivialiseras och när allting ska diskuteras, Gud, hjälp oss att leva i den nåd som du har gett oss. Herre, hjälp oss att känna tacksamhet för det offer som du gjorde på Golgata för vår skull. Herre, välsigna denna församlingen på ett underbart sätt. Herre, du har tankar om framtiden. Tack att du är framtidens Gud. Jesus, vi får tro på en framtid, därför att den framtid som du erbjuder sträcker sig bortom livets horisont. Jesus Kristus, jag prisar och ärar dig. Tack för alla som har bedit och kämpat i denna församling sedan 20-talet när den bildades. Jesus, deras böner fortsätter att vara verksamma. Det ryker, Herre, från de gyllene skålarna i deras böner, Herre. Tack att det stiger upp inför ditt ansikte. Jesus, jag prisar dig. Där sitter du och ser. Och du hör, Herre. Och du handlar också idag. Därför att du är densamme från evighet till evighet. Jesus, möt oss alla. Fortsättningen av vår gemenskap här. I Jesu namn. Amen.